Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkomna till veckans avsnitt av Inte din morsa.
Hej. Gud, jag har så här gått omkring med en liten ångestklump i magen hela dagen eftersom du har tvingat mig att titta på mig. Nej, det har du inte. Men du är ju inte den enda som har tipsat om den här tv-serien. Men den väckt upp massa minnen i mig och liksom kanske inte bara handlade om mig personligen utan i ett större och vidare perspektiv, hur sorgligt det är att ensamstående mammor sparkas ut ur samhällets liksom gossesäng och anses kunna klara sig själva. Vi kan väl berätta lite om tv-serien.
Men gjorde inte jag det förra gången ganska bra?
Men vi berättade om den här tv-serien, eller Sanna gjorde det förra avsnittet, men du kan väl dra en kort brief bara.
För er som inte lyssnade förra gången så hade jag alltså sett den här serien och tipsade er alla som lyssnar om den. Och nu senaste veckan har det skrivits väldigt, väldigt mycket om den. Den är based on a true story och kan man säga utgår från en ung kvinnas berättelse om hur det är att bli ensamstående mamma. Satt på pottad utan ingenting. Hon lever i en relation med psykisk misshandel som hon väljer att lämna och står då barskrapad på botten, på samhällets botten. Och det är liksom också en berättelse av över USA. Alltså ett samhälle där det inte finns några sociala skyddsnät överhuvudtaget om man inte har pengar redan från början. Och har du inte pengar och har hamnat i en livskris som hon ju har, så är det i stort sett omöjligt att ta det därifrån. Det är liksom, det är en byråkratisk jävla soppa att bara så här försöka få hjälp och tak över huvudet till din unge och dig själv. Det är fantastiska rollprestationer av den gamla underbara Andie MacDowell, ja, som spelar bipolär.
Gifta på låtsas. Ja. Den gamla klassiska filmen med Richard Depardieu.
Gerard menar jag,
bara Richard. Men den är faktiskt ganska gullig, den filmen. Den var ganska länge sedan jag såg det. Men hon är en bra skådis, men hon har ju spelat, vad har hon spelat?
Hon ska alltid spela väldigt så här kvinnliga sköra roller så här.
I måndagsveckan.
Hon ska vara lite som ett så här rådjur alltid liksom.
Nej, men hon ska vara så här verkligen kvinnokapital. Det är så här giftas liksom ämne så in i liksom. Hon är så här, för hon är också lite witty och lite tokig och lite sexy, men hon kan laga mat, men hon vill ändra karriär. Hon är liksom Meg Ryan på något sätt med...
Fast mycket mer skaft. Underskön.
Ja, mycket mer underskön.
Ja, och mycket mer rådjur av henne.
Ja, verkligen. Men
i den här serien så får hon ju bita tag i en roll som man aldrig fått se henne tolka för. Nämligen en så här helt annan typ av kvinna. Hippiekvinnan.
Men så jävla gränslös. Du vet, jag kan inte andas när hon sätter igång. För hon lyssnar ju inte överhuvudtaget.
Nej.
Och sen så just det att när hon har bestämt sig att hon då, narcissistiska bipolära människan, har tröttnat på det hon har åtagit sig, då skiter hon bara i det.
Ja, då bara släpper hon det.
Ja, och man får ju en sån här backflash till människor i ens närhet som är lite åt det hållet. Och att man själv kanske under kris har varit lite åt det här hållet. Att man så här, man kör bara på, man lyssnar inte. Man har inte tid att ta in och se sig själv utifrån. Men jag tänker att du pratar ur det som ur ett liksom amerikanskt perspektiv. Men även om jag aldrig har varit fattig eller liksom har hamnat i den här miljön, men har haft en galen mamma eller liknande, så tror jag att alla kan hamna i den här situationen när man är nyseparerad. Och liksom när man också den som har lämnat, vilket är väldigt, väldigt svårt för män. Och det är väldigt tydligt så här, när män slår och män dödar, det uteslutande beror på att de inte kan kontrollera känslan av att kvinnan överger dem. Mm. Att de inte kan kontrollera dem. Så då är det hellre att liksom, man dödar dem. Än...
Det jag älskar med den här serien, och som jag tycker är så otroligt... både lärorikt, men som också gör en så trovärdig, det är ju att, för att serien kretsar ju kring dysfunktionella familjer generellt, men sen också mäns våld mot kvinnor förstås. Så det är så här, för ofta när man ser mäns våld mot kvinnor skildras, så är den här kontrollerande, galna mannen som så här, söndermisshandlar någons ansikte. Så här. Det här är så mycket mer verkligt, därför att han... De är ju båda jätteunga, båda kommer från dysfunktionella uppväxter. Hon... har ju då en uppväxt med sin bipolära superhippie morsa. De har liksom åkt runt i USA. Hon är konstnär. Hon har någon typ av kulturellt kapital. Men i övrigt så är det ju bara crazy bananas. Och den här pojken då, eller killen, mannen i serien. Hans mamma är ju tablettmissbrukare. Han är uppvuxen då utanför Seattle i en så här trailer trash miljö. Och han jobbar som bartender. Alltså de är bara två unga människor som hittar varandra. Och finner stor tröst i varandra. Och... De skildrar ju både och. Han är ju inte bara djävulen, utan man känner ju faktiskt för honom också. Man känner ju att liksom han har inte andra redskap och möjligheter, och har inte fått det i sitt liv för att skapa relation, än det som han gör sen liksom. Jag tycker den är så balanserad. Det är det jag vill få fram, att så här, det är inte svart eller vitt. Man kan verkligen förstå varför hon i avsnitt 4, spoiler alert, går tillbaka till honom. Och bestämmer sig för att testa igen liksom. För att han blir nykter, han jobbar med sin nykterhet. Alltså gud, allt det där som gör att man faktiskt bara vill tro att det ska bli bra. Och att i hennes fall så handlar det ju sjukt mycket också om att hon inte har någonstans att bo. Att hon bor i så här, alltså det är inte bara det att hon helt plötsligt står utan lägenhet, utan sen hamnar hon ju i ett sånt jävla rått hål med så här svart mögel och skit, och då är det lätt hänt att man känner att man vill.
Nu är jag super i för att du har spoilat.
Vad fan, jag trodde du hade sett klart det här.
Nej, två avsnitt bara. Jag, liksom, jag är så utmattad redan. Men nu har jag läst på lite om det här då, för att dels så fick jag en så här backlash själv när jag var nyseparerad och ensam med barnen och mitt ex inte ville prata med mig, och man känner sig så här bortkopplad från den personen som ska liksom vara den största delen av ens liv, trots att man kanske inte förälskade längre, vuxit ifrån varandra. Och när någon bara så här hugger av kommunikationsarmarna, det gör en så otroligt alltså det är en väldigt skräck och oro och ångest i det liksom, att den som ska finnas där som trygghet inte längre gör det. Nu hade inte vi de här problemen med abusiveness och sådär. Men då så har jag läst på lite om det här. Om tjejer i samma situation i Sverige, ensamstående mammor. Och det finns en korrelation som är otroligt liksom tydlig. Att ensamstående mammor är ju under stark press. Både ekonomiskt och liksom att man står utanför samhället på ett annat sätt. Att man känner så här, jaha, nu blev jag utkickad och nu spelar inte jag det här spelet längre. Att vara en del av liksom det kristna idealet som vi är uppfostrade i. Och det har ju ett väldigt hårt tag om oss. Och det märker man ju i vissa kontexter att så här, om inte jag är sammanboende eller lever i det här huset, i lägenheten, går och åker på de här semesterna, då är jag liksom... Då får inte jag vara med längre.
Tycker du det?
Ja, det tycker jag. Och jag träffade en kompis i förrgår som sa att en väninna till henne hade sagt så här, ja, men om du lämnar din man, då kommer ju inte vi umgås på det här sättet. Hon bara säger, va? 2021? Varför? Nej, men det blir ju inte så, såklart. Nej. då kommer ju inte vi kunna liksom käka middagar med dig och sådär. Då är ju du ett rejält hot. Och jag blev såhär, men gud, den här som vi pratade om innan, systerskapet kan ju flyga all världens väg. Sen har ju inte jag känt så riktigt, men jag kommer ihåg när jag var nyseparerad och skulle på en juldrink. Och mycket, ja, mycket liksom, vad ska man säga, sådana som har en bra standard och lever ungefär på samma ställe. Och jag kom in och jag var så här, nej, men vet, så man är glad, jag kände ju alla, det var mina vänner och, men jag var ju den enda som hade liksom separerat eller skilt mig.
Mm.
Och jag ska ju ut sen, så jag hade väl liksom, ja men kläcks och kjol, och nu framställer mig själv så här, du var en hora, men det var inte, jag hade liksom klätt mig fint och lite glatt, om man säger så, och sminkat på lite, och du vet, det var ju inte så här mamma pappa barn drink, det var ju så här, ja man går på drink och sen skulle jag gå ut. Och jag bara kände sen när jag kom in där hur allting bara så här stannade av. Jag blev liksom ett hot. Och för vissa tror jag det handlar om det där att gud, nu kanske min man eller min fru känner så här, om hon kan jag. För det finns ju någon liksom effekt i det.
Så,
ja. Ja, men jag tror att vi har ju varandra också. Vi har ju många kompisar som är separerat, eller, och vi kanske inte har den där traditionella synen på vilka som får vara med och vilka som inte får vara med. Men jag måste ändå säga att jag har känt den. Har du aldrig känt den?
Nej, för jag har aldrig velat vara i sådana sammanhang. Jag hatar ju så här parmiddag. Alltså vi har aldrig varit på en parmiddag, tror jag. Hela mitt liv.
Nej.
Jag har alltid bara avskytt hela den grejen. Det var en stor anledning till att jag separerade från Ville. Så var det ju för att jag bara så här tyckte att de här förljugna borgerliga liksom parmiddagarna när man ska sitta och så här, kvinnorna för sig ska ut och ta en cigg och så står det några karer i något hörn och ska grilla, så jag hatar sånt så mycket. Jag får sån här utbrytare and av det, lite som på spa, att jag blir så här, vill bara typ hugga ner inte någon, men liksom
du förstår bara
fasaden. Nej, men alltså det här, vad heter det? Det är som att någon har satt upp en kuliss och så ska man liksom sitta där och så ska det vara så här. Det där som är väldigt lockande liksom, när man kanske är ung och vill åstadkomma massa så här, för kärnfamiljen har ju en viss status i vårt samhälle, så jag förstår precis vad du menar. Men nej, jag har alltid haft en allergi, och jag vet inte, om jag tittar på mina kompisar så är det ju väldigt få som har, det är egentligen bara min kompis Jossan som egentligen har så här samma, men du vet, som lever med sin gamla kar. I övrigt så har ju Karro har ju gjort slut massa gånger liksom, och jag har separerat och skilt mig, och alla har ju i stort sett mer eller mindre skilt sig.
Josefin,
det är uppmixat. Ja, Josefin, så det är liksom, och Margita, alltså alla vi är ju separerade.
Ja, jag vet.
Separations liksom så.
Mm.
Men jag kan ändå förstå, jag förstår din spaning.
Mm.
Och jag förstår den där känslan av att man blir, det där är också vidrigt när någon helt plötsligt ska ta ställning i så här. Jag tycker inte att The Maid handlar så himla mycket om det.
Nej.
Men det handlar ju framförallt om hennes frigörelseprocess. Liksom, att så här, från att vara ett objekt liksom, i relation till den här killen. Och båda två är ju så här låginkomsttagare, outbildade, har dålig ekonomi. Så att de har ju liksom ett tufft liv även tillsammans. Ska hon försöka liksom skapa sitt eget liv som mamma till den lilla flickan som är 2,5, och det är ju liksom bara en ren jävla omöjlighet eftersom hon själv inte har något jobb, ingen utbildning, ingen
bakgrund, som stöttar henne,
ingen som stöttar henne, morsan inga pengar, hennes farsa som hon liksom har våldsamma minnen av, alltså det är så här, hon har inget.
Nej.
Och den, för fan vad det är viktigt att tänka på det, tycker jag, att så här, livet är så jävla orättvist och det är så olika beroende på vad man har med sig i bagaget, hur man ska klara igenom en sån där situation. Det är klart att livet är 1000 gånger jobbigare för henne än om hon hade haft liksom en backup i form av 2 funktionella föräldrar som hade liksom lite cash och kunde typ betala en lägenhet till henne.
Jag tänkte på det också när jag såg den, eller jag ser den nu också, mycket, nu blir det mycket tv-serier, men Deg, som är en, vad kan man kalla
Bianca den? Kronlöf.
Ja, Bianca Kronlöf, som spelar en ensamstående mamma vars snubbe sitter i finkan, och han har blåst henne lite, vilket hon kommer på, men hon framstår ju som en jävligt liksom driven och smart mamma, men man kan inte göra rationella val när man är utsatt för sån press hela tiden. Och det säger jag också, jag läste någon avhandling från Lund där, att det finns en otroligt stark korrelation just med det här, ensamstående mammor, stress och dålig hälsa. Och liksom, det följer, jag menar inte att man säger, oj, man måste, man äter dålig mat och man bor dåligt bara för att man är ensamstående mamma. Men ensamstående mammor är ju de med sämst ekonomi i Sverige, och det har ju blivit sämre och sämre sedan liksom 90-talet. Men jag bara tänker på mig själv, de irrationella beslut man kan ta när man är under press med barn. Jag menar, våra killar var ju små när vi hade det som jobbigast, när vi träffade varandra. Och när man tänkte så här, the shit hits the fan, nu kan det liksom inte bli värre. Så kunde det alltid vara någon liten jävla trollpacka som kröp upp bakom dörren och bara, nu när jag tänker på det. Ja, jag tycker att det här är en serie som man ska se, tycker jag, med sina tonåringar. Ja. Och prata om situationen.
Att ja, men det som jag tror gör att den här serien bara har så här etsat sig fast, det är liksom lite grann som Mestisel, att så här, det är någonting mer än att det bara är underhållning. Den här säger faktiskt någonting om USA idag och om det här samhället som vi faktiskt också är på väg att gå till mötes i Sverige, där vi har väldigt, väldigt markant ökade klasskillnader. Alltså klyftor, att det finns fattigdom på ett annat sätt än vad det gör. Att det finns ensamstående mammor ute i Sverige som lever, kanske inte exakt så här, men på ett liknande sätt. Där livet känns så här jävligt hopplöst, omöjligt. Mm. Jag har ju några sådana mammor kring mig faktiskt, och jag bara ser deras kamp. Och det är så här, ju längre man har fallit, ju mer på botten man är, desto svårare är det att ta sig därifrån. Mm. Alltså, jag tänker väldigt mycket på att ha sossi kring sig. Hur jävla skört livet blir då helt plötsligt. När människor ska gå in och börja bedöma ens föräldraförmåga. Vi som, alltså de flesta har ju inte med sossi att göra under sitt föräldraskap överhuvudtaget. Men av olika skäl så kan man då hamna i en situation där man helt plötsligt har det. Och det kanske inte alls har att göra med att man har bristande föräldraegenskap, utan det kanske har att göra med att man till exempel har blivit ensamstående eller av något skäl. Liksom. Och då helt plötsligt så har man så här en jävla kontrollinstans som du ska då leverera mot.
Mm.
Ja, men sjukt tufft. Jag tycker att den här serien är så viktig. Faktiskt. Det känns så jävla patetiskt att säga det, men jag tycker det.
Mm. Ja, men.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Men nu måste vi prata om ditt favoritämne. Gwyneth Paltrow.
Gwyneth, det var länge sedan.
Men she's back.
She's back with her and vagina leading eggs and her steaming cunt. And stuff like that.
Nej, men...
Nu är det då ljus.
Va?
Är det ljusen du pratar om?
Ja, men nu är det ljusen jag pratar om.
Hennes vaginan ljus.
Precis. Det var ju du som introducerade mig för Goop och de här små... Vad var hon blev känd för? De här små jadeäggen som man skulle stoppa in i slidan och då kunde bli helad och framförallt man kunde få en orgasm då enligt...
Ja, men hon håller ju på med mycket så kallat hokus pokus som vissa tycker. Och hon håller på med liksom alternativ medicin till viss del. Men samtidigt så hon är ju vegan. Så Goop är ju både en livsstilssajt som både ger liksom recepttips och livsstilstips. Men sen så har hon ju också tagit då ett grepp om kvinnors sexualitet. Och det här kan man ju tycka är lökigt, eller så kan man tycka att det är bra, och så kan man ondgöra sig över det då. Och det, folk älskar ju generellt att ha åsikter om det. Och det hon framförallt har blivit kritiserad för, det är ju såna jade. Jade är ju sten då, det är någon typ av ägg, alltså knipkulor fast i en...
65 dollar, du fattar hur rik hon har blivit på det här. Du och jag kan åka till Grekland och hämta hem lite. Nej, men alltså, det är så roligt, för att fram till Vagina Antichrist, som hon kallas för, gynekologen Dr. Jen Gunter, som liksom nu senaste åren har typ vigd sitt liv åt att så här, akta er för Goop. Liksom. Ja. Men det är ändå roligt att hon, det de säger då, att den här äggen ska hjälpa för, alltså, increase orgasm, tighten and tone. Man bara, okay. Create kidney strength. Intensify feminine energy och invigorate our life force. Då, några dagar senare när det här kom upp då, så skrev den här Dr. Jen Gunter på sin blogg då att ett öppet pris att du måste ta ner de här produkterna. Det är inte liksom, det är rent farligt. Och sen skriver de ju då på, ja, här att säga, man ska fråga sin gynekolog innan man tar det för att de då ska ha ryggen fri hit direkt. Hon ska ha såhär, the only thing your post got right is to check with your doctor before using one, she wrote. Ja, skrev hon. So let me give you some free advice. Don't use vaginal jade eggs. Och
varför tycker hon inte att man ska använda de här jadeäggen?
Infektioner. Men du vet ju alla det. Hon skriver då, hon postar då om Goops värsta tips. Liksom. De har ju sagt detox smoothies. Goat milk är ju också ett tips som de har då. Hon tycker så här, ingenting av det de tipsar om har någon vetenskaplig backning. Mm. Det är liksom lite flumbullar liksom. Men,
men samtidigt så vill jag ändå... poängterat så här, tyvärr är det ju väldigt lite med kvinnors underlivshälsa och med kvinnors hälsa generellt som har så jävla mycket vetenskaplig backning, eftersom man genom århundraden inte har forskat så jävla mycket. Nej. Kring typ kvinnlig orgasm eller kvinnlig sexualitet eller, alltså så här, det är tyvärr ett faktum, så jag är absolut, med den största respekt för den medicinska vetenskapen, så måste jag ändå säga att så här, vad fan ska man göra då om det inte finns någon forskning, för att det liksom inte har utförts forskning tillräckligt för att kvinnor då ska bara få leva helt jävla påvra liv med underliv skador till höger och vänster som inte upptäcks för att man helt enkelt inte har forskat på det. Kan man inte, jag hade ju kunnat förstå om det var så här, om Gwyneth hade tipsat om att stoppa upp en köttbulle i fittan, för det, jag menar,
det kanske kan bli din och min.
Men liksom ett jadeägg, så jävla farligt, alltså om man diskar det och tvättar i tvål, kan inte vara farligare än en dildo, tänker jag. Så om man nu vill experimentera med ett jadeägg och tycker att man hittar liksom olika hälsofördelar och känner sig bättre som människa, kan man inte få göra det då liksom?
Men jag tänker så här, det kan inte försvinna in, jadeägget?
Det tror jag inte. Alltså det kan väl inte försvinna upp i livmodertappen, alltså livmodertappen har väl inte den...
Jag vet
storleken.
Inte.
Nej, det tror jag. Alltså, jadeägget är ju att betrakta som en... Det är lika stort som ett hönsägg.
Ja, men jag tänker så här, okej, att skillnaden på en vindruva och ett hönsägg är ganska stor, men jaden kommer var utomlands. Det var ganska länge sedan. Hon var ganska nykänd kille. Och jag vet inte, idén var då att han stoppade in vindruvor i hennes vagina som han då, jag vet inte om han skulle äta upp dem eller, men med en vindruva så hann han liksom inte ödle, så den försvann liksom in. Och det var en lång tvekamp för att få ut den här vindruvan. Alltså. Den var way in.
Den var inte inne i livmodern.
Nej, det var den inte. Men det jag menar att, ja, jag vet inte. Men jag tycker ändå att det är väldigt intressant. För om vi ska ta lite så här, om vi pratar flumbulle och alltså allting då tenderar ju till att man vill tänka så här, men okulta grejer. Och jag tänker, den nya generationen tjejer är ju svinintresserade av till exempel tarotkort och men vad man är född över stjärntecken och så här. Jag läste om en tjej som ville flytta in i ett kollektiv i USA och hon blev nekad då för att hon var inte oxe. För att de vill ha det liksom perfekt. Att stjärnorna
ska... Zodiaken ska vara representerade.
Ja, perfekt zodiakisk liksom, harmoni där. Samboende där. Så att hon blev nekad då för hon var inte oxe, för det var den som fattades liksom. Men det finns ju faktiskt ett starkt intresse. Jag tycker, men när vi går på middag, så det är mycket tarotkort och det är mycket energier och så. Jag tycker det är intressant, men det känns som att det kommer lite efterdyningar av till exempel Harry Potter och...
Men jag tycker så här är det intressant ändå att ha snart 43 och du snart 50 år på jordklotet, att man ser att det här så tydligt går i cykler.
Precis.
Jag brukar säga det att den så här ironiska generationen, typ Henrik Schyffert, det är den sista som man ser hos en shaman liksom. Alltså, de var ju så otroligt anti allt som hade med andlighet och att någonting får vara lite så här pekoral och lite så här att man faktiskt bara ödmjukar sig inför energier och sånt där. Och vi är ju liksom lite grann en del av den generationen, fast lite efteråt. Men när jag växte upp så då var det ju verkligen så här inne med, kommer du ihåg Rosie Björkman, häxan?
Just det!
Hon var ju då liksom the hottest shit. Och alla, alltså vilka rörelsen, det här häxeriet just var ju så här på gång. Och jag och Jossan och Karo, vi höll ju på sjukt mycket med det där. Alltså det var tarotläggningar, det var anden i glaset och det var liksom att tillbe månen och det var, vi var hos olika healers, det var reiki healing och det var liksom...
Reiki healing är ju väldigt populär ute i Brommalandet.
Ja, och det är liksom att bli spådd i tarot. Och dessutom var min mamma då, som ju liksom, hon var ju, hade ju varit med om det här en generation innan också. Mm. Så hon var ju också väldigt inne i den alternativa världen. Och sen kom det som en backlash när allt det där bara var så här humbug, kvacksalveri, man ska inte hålla på med någonting sånt.
Det ströps ju, det försvann ju. I och med, jag kan tycka såhär, 80-talets inträde, såhär Wall Street, axelmuffar, den renrakade muttan, sporttjejerna, Susanne Lanefelt, så liksom, det var som att det bara...
Då ska vi bara ägna oss åt det liksom fysiska och så här, helt plötsligt ska man bara träna och det andliga har liksom har ingen plats överhuvudtaget.
Flumbullarna hamnade typ långt ute i skogen, det var väl några. Jag tänker på Peter Knutsson som startade Gul och Blå. Mm. Han startade ju bara Vara.
Mm.
Och det, mycket har ju liksom gått upp och ner, men det men verkar det fortfarande vara en guldgruva. Alltså.
Ja, och det är samma sak som alla alkoholisthem. Det är fortsatt guldgruvor för att det här stora andliga nöden finns ju där. Mm. Det är bara det att så här, när du är i dina så här 35 års åldern, då är man ju fullt upp med barn och familjebygge och man tror att man kan hitta sin lycka bara i liksom kapitalet på något sätt. Och sen bara tror jag de allra flesta bara inser att livet är så jävla tomt och ödsligt om man inte får liksom ytterligare en dimension. Och nu är det tillbaka igen. Nu är liksom, alltså Josefin Dahlberg, vad heter hon? Hon som är gift med Josef Fares. Alla de här unga influencersna är ju extremt mycket inne på. Det är Moon, alltså Yoga Girl, hela gänget. Det är extremt mycket.
Nej, jag vet. Men jag tänker också, om man tänker på hela gamla gardet. Tänker Strindberg, Hilma af Klint, hela hennes konst är ju liksom... Ja, men vad ska jag säga? Så,
mysticism.
Precis, mysticism. Mm. Och det var ju jätteutbrett där, 1800-talet, slutet av 1800-talet. Mm. Och ja, men, de träffades ju, hade anden i flaskan. Och det finns ju liksom mycket... Så,
heligt och andligt.
Precis,
och,
precis.
Och jag menar, alltså, det är väl bara så att det går upp och ner. Och det är... cykliskt där, och jag tror att det finns ju hos alla människor ett behov av det här mer eller mindre, och sen är det bara så här, under vissa delar av historien så är det så jävla markant ute med sån shit liksom.
Men jag tänker också att så 70-talet med liksom, jag tänker grupp 8 lägen när man skulle kolla när de andra tjejerna i gruppen fick ägglossning och sådär. Det blev ju liksom kanske lite too much från att komma från, jag menar så här, 40-talet och 50-talet sen in i 60-talet där liksom hela den här revolutionen för kvinnan påbörjades, och så sen plötsligt så blev det liksom, jag menar, hippiedelen, om man ska säga, den rörelsen är ju lätt att liksom skratta åt och fördumma lite. Men
det, jag tänker att så här, det som är faran, som jag alltid har sett som en fara i de här alternativa rörelserna också, i alternativmedicinen också, det är ju när, det är gränslösheten. Och det är där jag alltid gör att jag är såhär, nej, fuck, liksom nej. Alltså dels att du helt plötsligt att det blir sektistiskt, att man inte får ifrågasätta, och sen att du helt plötsligt är med om saker som du kanske inte alls känner att du vill vara med om. Det finns ett tips på en gupperson och en såhär, vi har ju pratat jättemycket om Wolverine Kos, hennes konto som är väldigt folkbildande, och även om vilda barn, och sen finns det en kvinna nu som jag har hittat via Wolverine, tror jag, som heter Wild Herbarista.
Aha.
Vet du vem hon är?
Nej, jag tycker
hon är ju the mother of snip sauna i Sverige.
Aha, okej.
Det här är en jättehärlig kvinna som folkbildar jättemycket också kring de här frågorna. Men hon är kanske snäpp, alltså Wolverine sitter ju inte med så här rökelser och ritualer. Men Wild Herbarista är väldigt mycket inne på så här ritualer, och hon gillar ju liksom hela den här, så här gudinnevick prylen liksom, med det är rökelser och det är olika månfester och det är hitan och ditan.
Hon där förlorar du ju mig.
Ja, men du, för dig är det här alldeles flummigt. Jag är ändå öppen för vissa delar av det där. Men hon beskriver här nu för några veckor sedan hur hon är på ett så här typ kvinnoläger av något slag med någon så här person i de här kretsarna som är väldigt upphöjd. Där man då ska på det här läget, ja, typ inte kolla varandras ägglossning, men man ska klä av sig naken och liksom titta på sitt kön i spegel. Det framgår inte riktigt exakt. Men hon känner så starkt att hon inte vill det. Wild Herbarista. Det här har varit en så stor grej på Instagram. Ni som följer de här kontorna vet vad jag menar. Ni som inte gör det, gå in och kolla lite. För det är faktiskt jävligt spännande hur man i även såna här trygga, påstått trygga rum kan känna sig övergreppad. Och det som händer är att den här då gurun, den här kvinnliga gurun, tvingar henne att göra den här övningen. Hon känner instinktivt att det här vill inte jag, det här är liksom bortanför min gräns, för min integritet, jag vill inte det. Men den här kvinnliga, jag tror att hon är amerikan, det framgår inte riktigt, men hon liksom driver henne att göra den här övningen så här. Det är nu du ska göra det. Ibland måste man liksom våga och gå emot sina liksom rädslor.
Jag fattar.
Så att hon gör en grej, och dagen efter så vaknar hon med precis samma känsla som när hon hade varit ung och blivit övergreppad av en kille. Att så här, fy fan. Och så att senaste veckorna har hon liksom ägnat sig så jävla mycket åt att så här, sanera i sin egen bransch, eller vad man ska säga. Och liksom faktiskt få människor att tänka till när man söker sig till, oavsett om man går till en läkare eller till någon annan så här snipsauna människa, så måste man, alltså så här, jag har känt det ibland när jag har varit hos vissa gynekologer. Att så här, du blir instruerad massörer att göra någonting. Ja, men visst, alltså så här, fy fan, det här var jag inte okej med. Det här var jag inte beredd på, jag var inte okej med det. Det här var inte på ett sätt som fick mig att känna mig värdig, eller vad man ska säga. Och jag tror att det är så jävla många kvinnor som är med om det hela tiden. I den här typen av sammanhang, där man är så utelämnad och så på ett eller annat sätt får sin integritet väldigt ifrågasatt. Och där man bara så här, man förväntas vara helt så här bekväm med det. Och är det sjukt spännande. Gå in och kolla på hennes konto, Wild Herbalista.
Men jag tänker, när det var ju ett tag sedan när vår kompis Fia Agogo inbjöd då dig och mig och Micke och Mattis att då göra ett digitalt möte då där vi skulle introduceras till
tantra.
Till tantra. Och ja, Micke och Mattias kan vi kanske redan så här, räkna bort, för att det skulle då skulle vi typ behöva, jag vet inte vad vi skulle behöva göra, men då får det ska vi. Men jag tror Mattias skulle, han skulle nog ha väldigt svårt för det. Han är ganska liksom fyrkantig när det gäller det där, i alla fall inför andra så här. Men jag tänkte ändå så här, det slog mig att ibland så kanske man ska testa saker som kan förändra ens liv, bara för att man får en annan inställning till vad sex och kärlek är. Att det inte är så här, man ligger med kvinna, med kuken, att det är det som lockar mig. Inte att jag kanske nödvändigtvis måste ha 93 själsliga orgasmer bara genom att sitta och titta på Micke eller Mattis. Alltså det orkar jag inte, det har jag liksom inte tid med. Men om att man ibland kanske struntar lite, men som vi pratar om nu, småbarnsåren och sådär, det är ju ganska självklart. Men att man sen kommer tillbaka lite i att vara den kvinnan man var kanske innan barn, eller kanske en starkare och tydligare bild av sig själv, så förstår jag lockelsen i att, liksom, att allting inte ska vara så endimensionellt. Men det som du säger, därifrån och till att du går överstyr, man måste nog vara ganska stark där själv. Och det är väl ganska tydligt att människor som är på såna läger eller går på lite sånt som, det finns ju saker som är uttalat kvacksalveri. Kom du ihåg när jag skulle då testa vad jag tålde och inte hos den där kvinnan på Söder? Nej, men liksom, du vet, där sitter jag ju i väntrummet, har blivit ditskickad av min syrra, och min syrra tycker att det är jättebra, och hennes döttrar också. Men för mig, där och då kände jag så här, nej men jag är slut som person, jag har ingen energi kvar, här blir jag utnyttjad. Mm. För det behöver inte vara en vetenskaplig liksom beläggning för allting, men när man uttalat sig att man kan ta reda på med något tyskt instrument från världskriget, där man sitter och håller i någon så här lod, vad ska man säga, ett lod som man då säger så här, trycker man in i så här, tänk dig under krigstiden, så sätter man in olika så här, ja, kontakter i en sån här liten metallapparat, så bara is it Deutschland, det var en sån maskin liksom. Och stoppade hon in olika, och så sa hon, tål en avokado? Och då började det skaka, och då tålde inte jag avokado. Och så var det så här 200 grejer, och till slut när jag fick tillbaka den där lappen, jag tål ingenting. Nej, jag tål inte tonfisk, jag tål inte mjölk, jag tål inte, alltså jag tål överhuvudtaget ingenting. Och för då började det darra så himla mycket. Och då tänker jag så här, hur stark kan mina energier mot avokado vara? Och hon skulle då göra upp ett program att jag skulle komma dit 10 gånger, och hon skulle med då med en magnet tjunka-tjanka, ta bort då min, jag hade då inre svamp och mögel och så i kroppen. Däremot tror jag verkligen bör säga, men som dieter och liknande, att man äter rätt, men att bara ligga ner och få någon form av elektrod eller magnetism, och sen ska hela mitt sjuka inre försvinna. Så att det finns ju vissa som är så uppenbara, men det är ju sökande människor, och det är ju det man också ser i sektor och liknande. Fan vad de är bra på att nosa upp. Precis som så här killar som kan nosa upp när man inte mår så bra. Så kan utnyttja en.
Men liksom också så sjuka grejer. Jag har en bekant i mig. Som har varit så här, jag ska inte säga förlorad, för jag vill inte säga det. För jag har verkligen ingenting emot. Jag kan verkligen förstå att människor vill kliva in i den alternativa världen. För att man på olika sätt inte får hjälp i så traditionell vård. Så att man bara säger, jag har ingen lust att må så här piss dåligt. Så att jag testar vad fan som helst. Och en då av mina bekanta, hon har mått piss dåligt i kroppen. Och det började som så här perifera smärtor. De började utreda henne för alltså alla typer av så här brister. Om hon hade reumatism. Alltså de hittade helt enkelt inget fel på henne i den traditionella vården. Men det var ett faktum. Och det här kunde vi alla som var kring henne se. Att så här, fan, hon mår ju så jävla dåligt. Och det här var ändå en person som hade väldigt sån kraft. Att, alltså, hon hade väldigt, väldigt duktig på att hålla fasad. På att fejka, så det är ingen gnällspik. Det är Nej. Ingen som...
Det kanske var det som kommer i fatt henne.
Men hon... Alltså jag har bara sett henne så här tyna bort från den sociala kontext där vi, vi känner inte varandra jätteväl, men vi har ändå umgått, så hon har alltid funnits där i den här liksom bekantskapskretsen, och hon har bara försvunnit och alla bara såhär, men gud, hon mår dåligt. Till slut fick hon då diagnosen fibromyalgi. Och det är ju då en smärtdiagnos som man vet inte exakt vad det beror på. Men man, det här har ändå börjat forskas en hel del. Förr var det här liksom en sån hittepådiagnos som man trodde att det var liksom bara så här, typ lata kärringar som typ så här, så. Men nu vet man att det är ju verkligen så här ett överaktiverat nervsystem som gör att man faktiskt har kroniska väldigt smärtor som är liksom så här helt jävla övervidriga. Så hon har ju då fått den diagnosen och levt med den här diagnosen länge, och vilket jag har, alltså hennes livskvalitet har ju varit så jävla begränsad sen hon fick den diagnosen. Sen började hon läsa på av någon jävla slump, jag vet inte exakt vad det är som händer, men hon började läsa på om implantat. Då är hon liksom en av de första i Sverige som, eller liksom, hon gjorde implantat, bröstimplantat, tidigt 90-tal.
De där rejäla stå ut brösten.
Ja, men liksom, hon hade ju verkligen obefintlig byss. Hon gjorde ganska små, så jag har inte ens tänkt på att hon har implantat. Och alla hennes symptom kan då kopplas till det som nu i USA är en så här utbredd diagnos, alltså jag kommer inte ihåg exakt vad det heter, men det är liksom kopplat till läckage av olika material från tidiga implantat. Och nu har hon opererat bort sina gamla implantat och sanerat, för det visar sig då att de här implantaten har läckt. Och nu har man sanerat henne, och man inte lyckas ta allting, men det mesta, och liksom
silikonsanering.
Ja, jag vet inte om det var koksalt eller silikon, men jag tror att det var silikon. Och hon är en ny människa efter det. Och där känner jag bara någonstans att så här, vad fan, förstår du hur många år av hennes liv som har gått åt till att hålla på med olika alternativa så här, CBD-oljor och så här, alltså så mycket olika healers och massager och olika så här. Och det enda lilla, eller det lilla och lilla, det är ju en skitstor och helt fruktansvärd vårdskandal förstås. Men att så här, hur jävla svårt hade det varit att säga det från början? Så här, du, om du opererar in det här så kan det här hända.
Och dålig att, business att säga i och för sig.
Jävligt dålig business. Alltså, du skulle väl väldigt få
ha implantat. Jag drömde att du och jag var provade implantat i natt. Och att vi till slut bestämde oss. Vi hittade liksom droppformade som såg väldigt, väldigt naturliga ut. Men det blir inget nu, va?
Nej, det blir absolut det blir ingenting.
Alltså, nej, men det blir inte så konstigt. Jag tänker att det, eftersom alla liksom så kallade kända människor med perfekta tuttar. Jag tänkte, men hon har inte gjort något. Men det går ju att göra perfekta implantat så det ser ut som att man inte har då implantat. Utan bara är så här 50 och har liksom 20 års tuttar. Men eftersom allting ska vara så hemligt kring sånt. Botox, att man fixar sig, bla bla, fast hela världen gör det. Så blir det ju heller ingen öppen diskussion om det. Och du och jag är med på Heja livet. Och där blev det en diskussion om implantat. Någon funderade på att liksom göra brösten och sådär. Och då var en tjej som skrev någonting som jag inte hade tänkt på. Just det där att eftersom det inte är en naturlig del av din kropp, så när du är ute och det är kallt och kommer in, då tar det ju ett tag innan det värms upp. Jag känner så här, jag som alltid håller på att sitta och håller liksom händerna på mina tuttar och frasser på tuttarna och alla på de där tuttarna. Så bara att jag skulle gå in och sätta mig, så skulle jag hålla handen på mitt bröst och så var det som en stel isklump. Alltså då skulle jag ju känna som jag var en alien i min egen kropp. Att det är mycket sånt där som man inte riktigt så här pratar om, för att det är ju ingen som har gjort brösten.
Nej, och obs till alla som lyssnar. Jag lägger ingen moralisk värdering i att göra tuttarna. Jag kan inte verkligen heller förstå att man vill det. Jag själv känns såhär, åh gud, det skulle vara skitkul. Och, alltså, jag lägger inga värderingar alls i det. Men däremot så tycker jag, för att koppla det till liksom vår tidigare spaning här med kvacksalveri och humbuggeri. Och, alltså att man kan gå runt och ha en åkomma som är så jävla enkel att förklara.
Mm.
Och så har man liksom givit det så här 10 år av sitt liv, extremt mycket sjukskrivningar och så här sjuka pengar. Ja. Och kvacksalveri är inte gratis det heller. En reiki-healing session bara 1500 spänn.
Mm.
Och ingen vet vad som hände.
Nej, men jag tänker också de gånger du och jag har varit på tillställningar och vi har läst tarotkort, även fast jag tycker att det är så spännande, så är det någonting som händer i en. Det är det där okulta, det är det där, och gud, nu ska någon säga att, så här, att jag ska bli så framgångsrik och det här är det året som jag ska säga. Men sen så satt jag tänkte på, för något år sedan så var vi på någon så tjejhelg, och då var det en kvinna som läste tarotkort. Dels hade vi druckit en del bubbel då, och dels var det liksom så jävla mycket guldgröna skogar. Oj, 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 det här året, jag skulle casha in och jag skulle öppna, men som att jag typ skulle gå från att vara Ann Södlund till att typ vara president i USA. Det var nästan på den. Och så bara försökte jag tänka på en dag, vad var det nu jag skulle göra?
Vad skulle hända?
Och jag kommer ju aldrig ihåg alla dessa tarotkonstruktioner. Jag är så här, jag kommer inte ihåg en enda grej. Överhuvudtaget. Gud. Ja, men så att jag tänker att jag har ju varit hos liksom medium och sådär flera gånger, men det enda jag kommer ihåg, det enda som jag kommer ihåg som jag faktiskt verkligen blev lite så här, det var när min mamma nyligen hade gått bort, och så skulle jag träffa den här kvinnan, för vi kanske skulle göra en pilot. Det har ju varit mycket, ja, men det har ju varit en trend. Du och jag var ju med på det här spökprogrammet. Herregud. Åh, vad jag skulle vilja
jag skulle vilja göra om det där.
Ja.
Men fy fan, men hon var ju inte ett bra medium. Det var
nej,
inte.
Nej, men till hennes försvar, så här, hon kommer från Norge, hon har precis kommit dit. Vi kommer in så här, 4 vilsna själar som är så här, nu ska hon berätta om oss. Alltså, det är klart att det inte kan funka. Men det som jag kommer ihåg var att då hade jag haft jättebra att jag cyklade dit. Jag hade typ sådana brallor som jag har idag, 70-talsbrallor. Och de fastnade i kedjan. Och det var så nära att jag drattade liksom på näsan.
Mm.
Och det blev så här panikgrej. Och jag kom in och sa hej, hej. Och så körde vi den här sessionen. Och jag grät och jag skulle träffa min mamma. Vilket alla dessa gånger som jag ville träffa min mamma, så har jag, det har jag aldrig liksom lyckats göra. Okay. Nej. Men du vet, det finns ju sig session som är bevittnade och nedskrivna, så här, där folk börjar prata ryska och det finns väl någonting i människors undermedvetna så där, som kan sättas igång. Men då sa hon innan jag gick, så sa hon så här, nu när du cyklar hem så får du ta det lugnt så du inte fastnar med byxorna i cykeln igen.
Mm.
Jag är så här, aha, okej. Okay. Nej, men du vet, och det var så liksom, det var inget, det var bara så här, hon sa att hon hade sett mig komma och åka där. Och när du och jag var på bokmässan också, så satt vi, var inte du med då? När vi satt och åt med han där skåningen.
Jo.
Ja. Och han säger det, att det är så otroligt jobbigt, för man kan inte gå fri från det. Utan han menar att går han på stan och ser någon som är drabbad och ska drabbas något, då är det som stora liksom brinnande flashes i honom där han ser stora bilder och liksom sådär. Mm. Sen kan man ha intuition. Du har ju pratat flera gånger om att du har känt saker sådär. Gud, det är någonting som känns så. Bland annat någon flygolycka jag berättade om. Så att, du vet att jag också tror på sånt här, men ibland blir, och man vill ju gärna vara inne i deras hjärna, för man vill veta om det är sanning eller inte.
Mm.
Vi vet ju inte.
Nej.
Jävla irriterande. Ja, men du, berätta när du...
Men jag har ju varit hos mängder, jag älskar ju sånt här, och jag tar det ofta med en nypa salt. Men vi har ju två spåupplevelser som jag har varit med om, som jag tycker ändå har gått i historien av liksom... Du vet, när man är så upprymd så att man dör. En av dem har liksom, gjorde mig inte upprymd då. Och det var ju när jag var tillsammans med Ville. Olga var väl typ 1,5 då. Och min mamma var ju som sagt mycket inne i den här typen av business. Och hon var ju så här, hon var ju liksom precis som du. Hon blev så här kompis med allt och alla. Så hon hade varit inne och handlat smink på Face. Och då var det en kvinna som jobbade där som hon då råkade bli bästis med. Så här, det hände ju mamma hela tiden. Och hon var från Warszawa. Så hon bara, det ska komma över en kompis till mig. Hon spår i spelkort. Hon kommer från Warszawa ikväll. Vill inte ni spå er? Vill inte du och din dotter spå er?
Det var inte ens tarotkort, det var så här, spader S typ. Ja. Och, Okay, wow.
Och mamma bara, vill inte, ska hon komma och spå? Vi kan liksom komma hem till dig och spå. För hon jobbade på Fejsta på Götgatan, den här polaren till mamma. Så de kom över till mig och ville vara, tror jag, ute och jag vet inte fan vad gjorde, man var i alla fall inte hemma. Och dit kommer då en sån här riktig gammal mormors babuska liksom. Och drar fram sina gamla kort, en sån här tummad gammal kortlek. Och hon börjar spå mamma. Och det var flummiga grejer om USA. Jag kommer inte ihåg mammas spådom. Men det var så här, jag imponerade inte så jävla mycket. Sen spådde hon mig. Och just där och då tyckte jag bara så här, men gud vad är det här? Oh, för hon var ju extremt mycket inne på ekonomi och pengar. Mm. Det var liksom det som var det viktigaste i hennes liv, tyckte hon. För oss kvinnor. Så hon var så här, ja, hej. Du kommer skilja dig från den du lever med. Och det här var ju liksom när jag och Ville absolut inte ens var på väg att skilja oss. Så jag tyckte det här var så jävla stört av henne att komma och säga. Så redan där blev jag ju så här, är hon fel ute? Det här är ingen bra spottant. Ja, du kommer skilja dig. Ja, och sen efter det kommer du träffa en kille under en period. Han är inte bra. Hoppa över honom på en gång. Sen kommer du träffa ditt livskärlek. Och där kommer det bli tryggt ekonomiskt. Jag vet inte, det är liksom inte han som kommer förse dig med pengar. Utan han kommer hjälpa dig med ditt... Gud, jag ser... Ja, det är olika masker. Det är olika förklädnader och masker. Ni kommer jobba med ungefär samma saker. Det är mycket förklädnader. Och jag bara, fan snackar kärringen om. Alltså, det här är så overkligt. Och ni kommer bo. Jag ser ett stort vitt hus framför er. Och jag ser en allé framåt.
Nej.
Jo. Och det här, jag kommer att tänka på det här bara för några veckor sedan. Det var någon annan jag började prata om. Det var jag och Sofia kanske, för hon är ju väldigt mycket inne på det andliga. Och då kommer jag att tänka på den här spådomen att så här, men gud. Hur fan varenda jävla grej som hon sa till mig då har ju på ett eller annat sätt prickat in liksom. Mm. Jag minns att jag var så här, vad fan snackar hon? Vadå så här masker? Och jag sa till mamma, jag bara, men då kan det inte vara så här Ville? Han är mycket så här, har inte han mycket masker? Typ så mamma bara, nej, han har inga masker.
Vadå masker? Alltså, spelar det roller?
Ja, men det är roller. Det är liksom skådespelaren. Alltså, kan det bli tydligare än liksom...
Nej.
Det var ju ändå spådom. Du måste ändå säga att du ryser lite grann när du hör.
Ja, jag ryser lite. Och jag tänker också
att... Hon sa också att jag skulle få tre pojkar tillsammans med honom. Och det var ju för mig helt otänkbart eftersom jag hade Olga då. Jag var så här, tre pojkar, aldrig i livet typ. Nej, men det är sjukt när jag tänker tillbaka på den spådomen. Jag önskar så att mamma hade varit vid liv så att hon hade, för hon var ju med och bisittare, så hon hade ju kunnat så här, nu i efterhand så det, jag kommer inte ihåg exakt allt hon sa, men jag vet att det här med maskerna och det som har etsat sig fast, det är just det där att jag var så missnöjd med spådomen. Där och då tyckte jag liksom inte alls om den. Jag tyckte det var riktigt, riktigt skit.
Kanske var det
skit.
Riktigt.
Och sen, kommer du ihåg när vi var på det här bizarra hälsohemmet i Norge med vår gemensamma kompis Gigi? Nej, men alltså den här spådomen.
Men hon spådde, hon var ju riktigt old school och häxa. Hon spådde i kaffesupp.
Ja, och det här var ingen så här människa med kristaller och skit. Utan det här var ju alltså en riktig norrländsk häxa.
Nej, men här kände jag heller inte. Hon ville ju inte ha pengar.
Nej, hon ville ju inte liksom att man skulle få någon så här härlig upplevelse med så här lite rökelser och sånt. Nej, utan det sjuka var att man kommer in på ett hotellrum där hon har dukat upp ett kafferep. Man bara, vad fan är det här? Hon bara, jag har tagit det här. Alltså hon var ju lite natt i den här härliga
människan. Ja, men det var ju liksom, det här var ju seriös skit.
Ja, det här var ju som att komma in till sin gamla farmor.
Ja.
Det fanns inte en enda flumattrial i rummet. Det fanns inga rökelser, det fanns inga tarotkort, det fanns inga änglar. Det fanns ingenting annat förutom att hon hade dukat upp ett litet kafferep på ett bord.
Hon var väldigt varm också, kommer jag ihåg.
Ja, hon var extremt varm, både till känsla och fysik.
Men hon såg verkligen ut som en liten mormor också, med lite så här lagt hår.
Ja, lite lagt hår. Det var en liten så här gumma,
ja,
verkligen.
Ja. Mm.
Och hon spådde ju då i kaffesump.
Just det.
Så vi skulle alltså dricka upp det här kaffet medan vi satt och pratade med henne. Och sen skulle vi bara vända koppen upp och ner.
Fan, vi höll på fatet. Timmar.
Och sen började hon läsa i då den här sumpen som hade runnit ner. Det var ju kokkaffe. Hon hade med sig en liten platt och koka kaffe till oss där.
Och jag hade Bobo, va?
Du hade Bobo med dig.
Och det tog aldrig slut. Vi käkade typ middag 12:30 på natten för att hon var så här, hon gav sig aldrig.
Hon gav sig inte.
Hon sa ju massa grejer. Jag kommer inte ens ihåg vad hon sa till mig. Men hon sa ju massa grejer till dig om din pappa.
Ja, jag kan ju säga att även där så stämde ju spådomen.
Mm.
Jag kan inte gå in på närmare detaljer om exakt vad det var hon sa. Men det var ju då en besvärjelse hon ville att jag skulle göra. Det jag skulle ta en 10-öring.
Just det. Hon hade ju små gamla mynt med sig. Mynt.
Jag skulle ta den här 10-öringen och vi skulle liksom hålla på och spotta och hitta något dit och åka till en vägkorsning och svinga den där. Och vi bara, alltså, det finns ju ingen vägkorsning i den här jävla skog. Alltså mitt in the middle of nowhere.
Det var därför han blev soloporad. Det är ditt och mitt fel. Vi bara, oj förlåt.
Ja, nej för fan.
Nej men det är väl roligt att det finns. Jag vet inte. Det är så här, ibland så kan det faktiskt hjälpa en trasig själ. Liksom, det har det gjort för mig flera gånger. Och jag tänker så här, det finns ju inte av ingenting. Och som avslutningsvis här nu så ska jag då ge ett litet boktips. Vi har en liten ny jingle här som Rickard har hittat till oss. Play it again, Richardo. Ja. Då är jag då lite inne på det här okulta. Då är det en bok då som Per Faxneld. Tror du att det är ett taget namn? Han har ju intresserat sig då väldigt mycket för det här med generationen Harry Potter och den generationen då efter Harry Potter som intresserar sig vid tarotkort och astrologi. Men som han skriver i den här boken att det här har sina rötter långt tillbaka i tiden. Och i sin senaste bok då, Det okulta sekelskiftet, Esoteriska strömningar i Hilma af Klints tid, snälla ha en lite längre titel på din bok, då skriver han just om det här.
Mm.
Och för många är det en okänd värld som man är väldigt nyfiken på, men han berättar om det historiskt, vilket jag då gillar, väldigt spännande. Jag tycker det är ganska intressant så här, att det finns en fransk författare som levde på 1890-talet. Hon heter Anatole France, hon var Nobelpristagare, och hon skrev 1890 då att om man ska förstå samtidskulturen så måste man ha grundläggande kunskaper om okkultism. Och bland annat då, ja, men Ivan Ageli och ja, men Karl och Karin Larsson höll på mycket med okkultism i Paris, och Strindberget, Södergarn, och alla påverkades av den tidens strömningar. Det är en spännande bok tycker jag, om ni vill läsa om det här då. Orkar inte ens läsa titeln igen, men ni kan söka på Per Faxneld, Faxneld. Och lite spännande, jag kan säga den igen då, som avslutning. Det okulta sekelskiftet, Esoteriska strömningar i Hilma af Klints tid. Tack för att ni har lyssnat. Nu kanske vi ska gå spå oss.
Vi ska ju eventuellt träffa en kompis som älskar spådom.
Precis. Hej då, dela gärna mer av era egna och kulta upplevelser. Puss kram.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Looks like you need a vacation. Enter the 5-Hour Energy Where Will the Tide Take You sweepstakes. You could win a $10,000 dream beach vacation. Imagine jet-setting off to a tropical paradise, having fun in the sun, or diving at a gorgeous reef. It's up to you. No purchase necessary. Go to 5hetide.com for official rules and to enter. That's 5hetide.com. Enter today. Ends June 30th, 2024.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.